du är CD för fan. Det där tar ju du på uppstuds liksom. Det är inte med det. Ska vi skåla först då?
Ja, det ska vi göra.
Skål för att det är måndag.
Skål.
Skål för att det är Daniel Glasman i studion.
Verkligen.
Skål för er. Skål.
Ja.
Kul. Tack. Hej.
Tack, hej.
Fan vad det är en orosanmälan, vän. Waiting to happen, är det inte det? Kommer lite blarigt i treårskontrollen. Den är ju alldeles bra.
Du kommer ju ändå vara liksom mer normal än barn.
Crazy Creative med Anna Arvidsson och Johan Edling.
Vilken jäkla ära att ha dig här i studion idag, Daniel Glasman. Vi har ju gjort lite research, både liksom lite privat research. Det vill säga att man har ju liksom sett dig på stan. Men också lite på internet research.
Ja, perfekt.
Och det här är ju, har ju haft en karriär kan man säga. Så mediebyråkarriären. Sen liksom pointer på bland annat Spybar, men sen hela nattklubbsresan. Och sen har du också varit på Norrsken.
Sen har jag varit på Norrsken.
Ja, och sen det här otroliga Big Brother-huset som jag ska prata mer om. Ja. Gud, så spännande. Vilken jävla gäst vi har här idag.
Det är någon som inte är rädd för att synas i alla fall.
Nej, det är inte.
Det har vi konstaterat. Ja, så är det ju.
Så är det. Ja. Dessutom råkar jag veta att Daniel har en egen drink, eller järn kanske man ska säga, på Rish.
Ja, det stämmer.
Ja, det stämmer. Kan inte du bara kasta ut vad det är egentligen?
Du menar kuken?
Kuken.
Den heter så.
Jag vet. Jag har även blivit bjuden på dig.
Det har inte med kroppsdelen att göra.
Vad är det som händer där? Är det hemliga ingredienser? Mm.
Det är regel nummer ett, att man får inte prata om vad kuken innehåller.
Just det. Jag tror att du måste vara närmare i micken. Ja. För vi vill verkligen höra om kuken.
Klart ni vill.
Ja.
Regel det är många som är nyfikna.
Ja, regel nummer ett alltså med denna. Är det ett järn eller är det en drink?
Det är ett järn.
Ja, och den heter kuken.
Mm.
Som du har döpt.
Mm, halvt oavsiktligen.
Men man kan beställa den på Dish. Man går in på Dish och säger jävla kuken. Då
du,
får man
du måste ha lite flax. Du måste vara i stora för det första.
Ja.
I lilla är jag inte säker på att de känner
Nej.
Till en.
Nej.
Men jag skulle säga 80-90% av de som jobbar där, de löser kuken till dig.
Ja, det här kommer vi testa nästa gång.
Det är ganska starkt att säga jag vill ha kuk.
Det är starkt.
Men det är också för att den heter kuken. Så säger du jag vill ha kuk, då menar du
då händer det något
mänskliga
köttkukar.
Då får man gå till lilla baren.
Mm.
Så får man någonting annat.
Ja, eller skilsmässobaren, det funkar också.
Okej, men Daniel, hela din karriär, hur började allting egentligen?
Hur långt tillbaka i tiden vill du gå med i början?
Nej, men när märkte du att du var liksom... För du, den här podden heter ju Crazy Creative och vi tycker ju verkligen att du platsar.
Ja.
Jag vill också säga att Crazy Creative är någonting som vi beundrar.
Mm.
Men när märkte du då att du hade en, liksom, den här kreativa strategiska ådran i dig?
Svårt att säga. Det är väl någonting som har vuxit fram över tiden. Liksom. Jag tror att både crazy och creative är ord som man helst inte sätter på sig själv liksom, utan det är trevligare om andra gör det i så fall.
Mm. Vi har ju gjort det för du är ju här.
Exakt. Mm. Nej, men det är därför det är svårt att liksom självdiagnostisera när det här hände.
Mm.
Men jag flyttade från Skövde till Stockholm för att börja på Handels. Det är ju inte särskilt crazy eller creative egentligen. Så att jag skulle väl säga att det var att när jag hamnade där så tyckte jag att jag hade en fallenhet för det jag pluggade där, delar av det, inte liksom nationalekonomin. Men vissa delar av det föll sig närmare mig som person än andra.
Vad var det du pluggade?
Jag pluggade, alltså det är ju en civilekonomutbildning så jag blev ju civilekonom. Mm. Men jag hade min major i marketing och media management.
Mm.
Så att jag märkte väl där kanske att jämfört med många andra där så stack jag ut på sätt som de inte gjorde.
Mm.
Många där är stöpta i ganska mycket samma form och jag insåg väl att den formen inte var något för.
Men. Var du den som hade lite konstiga kläder och så?
Absolut. Mm. Första dagen på Handels så hade jag mina dyraste, finaste byxor som var ett par 3000 kronors J. Lindeberg byxor i utsvängd mocka.
Wow. Så det är det bästa jag
har. Så att det är inte alla som har utsvängd mocka på första dagen på Handels.
Nej, det är inte.
Nej. Så att det kanske var redan första dagen som jag märkte det då, helt enkelt.
Ja.
Ryggade de och tyckte att det var
läskigt? Nej, det märker jag inte. Jag var nog för självupptagen redan då för att, för att notera hur mycket andra... reagerar
skete du i lite grann.
Mm.
Än idag.
Gjorde du rätt i.
Men är du självupptagen?
Vid första intrycket, självupptagen.
Mm.
Lite närmare, inte så självupptagen.
Men är det en strategi liksom?
Nej, det är ett personligt slag.
Men
jag är strateg till yrket, inte i privatlivet.
Bekräftelsen, är den viktig?
Ja, men från väldigt utvalda personer.
Mm.
Jag behöver inte bekräftelse av stora massor. Jag behöver att rätt person är med bekräftelse.
Oj, finns de i det här rummet?
Ja, det här är väldigt bekräftande just nu, så för stunden så ja, absolut. Nej, men det, alltså, det handlar ju inte om vikt som är att det är stora, starka, tuffa kändisar. Utan det handlar ju mer om att det är de vars åsikter jag värderar högst. Liksom. Mm. Så att, alltså så här, ja, men jag blir ju glad om Ketsala Blanco läker mina grejer. För att det är ju en av mina bästa vänner. Liksom. Mm. Eller Seke mellanåt. Även om han, det är väldigt sällan han läker mina grejer. Som jag oftast bara taggar honom när jag lägger upp ordvitsar som han hatar. nej, men du vet, så här, de närmaste är de vars åsikter jag verkligen, verkligen bryr mig om. Deras bekräftelse är väldigt viktig för mig.
Mm.
Då är det ju mer vänner egentligen som du... Alltså det är viktigt. Mer viktigt än någon slags professionell likefest.
Absolut. Alla gånger.
Men det är spännande. Du har ju börjat med att du gör liksom bara vänner-stories, till exempel.
Mm.
Alltså de här, gröna.
Den gröna.
Ja, jag försöker skilja lite på det där, för jag tycker faktiskt att det är lite... Jag håller med dig. Alltså vissa saker... Alltså det finns ju någonting i det här jävligt... offentliga trasslet som man håller på med som ju inte är så... Alltså det är ju bra ur någon slags yrkesmässig grej, men jag vet inte.
Nej, jag fick ju ganska mycket skit för det där, bland annat säkert när jag fortfarande jobbade som konsult, att jag har svårt att skilja på det personliga och det privata. Liksom.
Just det.
Att jag menar, så här, jag lever ju mitt liv på både dagar och nätter. Liksom. Även om jag sitter på ett kontor på dagarna så... lever jag på kvällar och nätter också. Liksom.
Mm.
Och då kan säkert vara så här, ja, men du måste skilja på dem två. Att så här, jag kanske borde använt den gröna cirkeln oftare.
Just det.
Där liksom. Sen jag har ju blivit mycket bättre på det nu efter Big Brother utan att gå händelserna i förväg i, den här, i det här samtalet. Liksom.
Mm.
Men för att jag fick ju en hög med följare där. Liksom. Och då är det också viktigt för mig att vissa grejer är faktiskt bara för de närmsta.
Liksom. Ja, men går det att skilja på privatliv och yrkesliv när man har den typen av liv som du har?
Som jag har numera?
Mm.
Eller som jag hade då?
Ja, men det här, men liksom både jobba på liksom spybar, man, så så här, det var ju en och annan gissar jag som tyckte att det vore toppen att vara polare med dig för att komma in där.
Ja.
Men du är ju också en liksom, yrkesmänniska som har kunder och det ena med andra, och de kanske till och med är samma personer ibland och så här.
För mig så är det inte särskilt svårt att skilja på de rollerna. Men jag kan förstå om perceptionen av det blev lite dimmig. Liksom.
Mm. Okay.
Så att jag hade kunnat göra ett bättre jobb för att särskilja den, den publika personan. Liksom.
Uh-huh.
Eller de två olika publika sidorna av det hela.
Hur mycket är du? Och hur mycket är någonting som du skapar? Liksom en persona som du skapar för att det ska funka i ett specifikt sammanhang.
Mm. Den här diskussionen har jag med folk hela tiden. Jag är ganska ofiltrerad. För mig är det svårt att... jag är strateg till yrket, inte när det gäller mig själv så mycket. Så att för mig är det svårt att skilja på det ena från det andra. Jättemycket. Men jag tycker
det är modernt, vill jag bara säga.
Jag
alltså, det är jättesvårt att skilja på privat och jobb. Man är ju den man är. Det är nästan värre att bara ha dem. Ni vet de här som man ogillar så jäkla mycket. Som kommer in på kontoret och liksom så här, nu går jag till kontoret personen. Det är ju så jävla oskönt.
Nej, men jag kan uppleva så här, för min del, för det första så... jag har haft kameror på mig dygnet runt i 50 dagar. Mm. I 50 dygn. Det gör att det är ganska svårt att hålla på att skapa en persona för mig. Utan jag var tvungen att vara mig själv där.
Mm.
Vilket gör att de som gillar mig eller de som tycker att det var kul, de gillar antagligen eller förhoppningsvis mig för den jag är.
Mm.
Mm.
Vilket gör att jag tänker fortsätta vara det på sociala medier också. Jag får en del kritik för dem att jag är ute och dricker för mycket.
Mm.
Eller att jag postar för lite om ditten och datten. Eller postar för mycket om ditten och datten.
Mm.
Eller att jag inte är på Instagram 24/7. Utan att ibland så är jag ute i vanliga livet istället.
Men vem ger kritik?
Ja, men alltså mina följare. Alltså att folk skriver och bara, men du, Daniel, nu har du inte postat någonting på 4 dagar. Varför har du inte gjort det?
Men det är lite sött.
Nej, men det är klart att det är gulligt. Mm. Men det är också så här, jag bara, men fast vet du vad? Just nu är jag upptagen med vanliga livet.
Mm.
Så jag är inte på Instagram just nu. Eller jag känner inte för det.
Svarar du alla som frågar dig saker?
Från första början så svarade jag allt.
Mm.
Nu har det blivit så pass mycket.
Mm.
Så att jag, för det första, jag blir lite långsammare. Och för det andra så, om folk bara skickar emojis och sånt där, då svarar inte jag på det längre.
Nej, men vad ska man svara på det? Liksom?
Nej, men några emojis tillbaks typ.
Muppigt också.
Ja, det är teckenspråk.
Men jag måste fråga bara, hur lång tid tog det att glömma bort kamerorna?
Du glömmer inte bort kamerorna. Eller jag gjorde inte det.
Nej.
Det är som, inga jämförelser i övrigt, men många jämförelser i övrigt. Jag har jämfört Big Brother-upplevelsen med att känna sorg på många sätt.
Mm.
Därför att sorg, om du förlorar någon närstående, vilket jag har gjort, Så tiden läker alla sår är den största myten som finns. Tiden läker inga sår. Tiden gör möjligen att du glömmer bort att du har de här såren. Men när du blir påminn om dem så är de lika djupa som om det var igår.
Just det.
Och så är det med kameran också. Du kan tappa lite att de är där. Men när de är där så är det lika sjukt dag 50 som det är minut 1 liksom. Mm.
Men hur, berätta lite, hur började det här? Kom den förfrågan i liksom på Instagram?
Nej, jag sökte.
Du sökte? Ja. Hur kommer det sig?
Jag går alltså, med hyfsat jämna eller ojämna mellanrum så går jag igenom någon form av livsutvärdering. När jag bara, vad är det jag håller på med? Vad trivs jag i mitt liv? Trivs jag på mitt jobb? Trivs jag i mina nära relationer? Oavsett om det är vänskap eller kärlek. Eller hur ser min livssituation ut? Och den brukar ofta föranledas av, inte någon kris eller någonting särskilt sånt, utan av att jag tycker att livet lunkar på för mycket. Mm. Att så här, dagarna bara staplas på varandra. Livet är 6-7 av 10. Ingenting är kris, för när det är kris och panik, då kan vi ändra på grejer. Mm. Men när allting bara är dag ut och dag in av mellanmjölk, det är då jag får stress. Och jag hade en sån förra året. Jag slutade på Norrsken för att min projektanställning tog slut där. Jag frilansade ett tag och slutade väl mer eller mindre för att jag inte trivdes med det. Och för att, ett projekt tog slut. Mm. Ett frilansprojekt tog slut och jag bara letade bara inte efter nya. Och sen så slutade jag på Moon för att den här nattklubben jag jobbat på slutade jag på för att den stängde. Så jag slutade på 3 jobb förra året. Så jag slutade på 3 jobb. Lämnade en relation, eller kom ur en relation. Och flyttade från den lägenheten.
Oj, under ganska tufft.
Ja, men för att livet var 6-7 av 10. Jag hade ingen lust mer. Så saker och ting var inte dåliga, men de var inte toppen. Och då lärde jag känna Rosanna Charles i den vevan. Genom utelivet bara. Och så hon började posta, nu ska jag casta Big Brother. Och då sökte jag. Då fick jag säga, det var mer än varför inte.
Otroligt modigt måste jag säga.
Och jag har liksom alltid velat göra någonting sånt här. Jag har alltid trott att det skulle bli Robinson. Men jag gillade Big Brother också, de första säsongerna. Jag har inte kollat någonting de senaste. Men de första tyckte jag var rätt grymt. Och nu är det ju på riktigt liksom. Alltså den så här, så som det var år 2000. Ja, det är klart att jag förstår att det var en stor grej. För det var den här offentligheten som inte var samma sak. Men som vi redan har varit inne på. Vi är alla mer eller mindre offentliga nu. Oavsett om du har en publik på 50 pers eller 50 000 pers eller mer. Så har du en liten publik i din hand hela tiden.
Så är det.
Så den offentlighetsgrejen, bara gud, du har kameror på hela tiden. Det är inte så stort. Men däremot att vara utan telefonen. Att vara utan alla dina vänner. Att vara utan den här konstanta omvärlden som bombarderas på dig. Det tycker jag är mycket extremare nu. Liksom.
Hur var det? Jag tänker på den här kontrasten mellan totalt liksom uppkopplad, hej och hå, på, träffa folk. Du är ute hela tiden, du fixar, du liksom håller på, du grejer. Både jobba mer och privat. Liksom. Och sen gå in i det här när man blir helt avskärmad. Det blir ju liksom, vi är någon jävla, du vet, cold turkey. Det är ju som, vad heter den där? Trainspotting. Och låser in sig på en toa med en spyhink och bara så här, nu.
Inte helt långt från sanning. Jag tror att jag behöver mer vin för att svara på det.
Ja, du får.
Nice. Alltså, grejen är så här. Innan jag gick in i huset så frågade alla, det är klart folk frågar liksom. Vad kommer du sakna mest? Och då brukar jag säga, min telefon, mina vänner och Rish. I den ordningen. Saknade mina vänner konstant. Från det att jag vaknade till så att jag gick och la mig typ. I 50 dygn. Jag saknade Rish lite på skämt liksom, men också för att det är mycket där jag träffar mina vänner. Eller för att det är mycket av det sociala biten liksom. Och saknade min telefon nära 0 sekunder.
Oj, vad spännande!
I princip ingenting överhuvudtaget. Så de tog den, så här, man är ju nu på hotell på söndagen och det hela börjar måndag kväll. Så klockan 16 på söndagen tar de telefonen. Så att du har från 16 till 21 eller vad det nu var på måndagkvällen. Så är du utan telefon innan det här har börjat. Och den biten var lite jobbig. För att det var så jävla tråkigt. Men det var också en ganska bra uppvärmning. För att vara i Big Brother-huset är också fruktansvärt jävla tråkigt. Och trots att du har tråkigt mellan 8 och 16 timmar om dagen. Så är det inte telefonen som min hjärna gick till. Jag saknade läsning. Jag saknade nyheter, liksom, vilket jag kan ha mobilen till. Ja. Men själva känslan av att ha mobilen eller pilla på mobilen, den försvann. Liksom.
Var du nervös?
Nej, jag blev inte nervös för sånt. Jag var ganska uppspelt liksom, det sista. Såhär, mycket adrenalin och grejer, men jag skulle inte kalla det nervös. Det är samma såhär, från byråsvängen. När jag skulle gå in i en mångmiljon pitch, då kan jag känna adrenalinet och nerverna liksom, när man hänger av sig jackan i kapprummet typ. Mm. Men in i rummet så är det...
Vad hände där? Liksom, var det snabbt att det blev läger och de här gillar varandra?
Absolut. Mm. Absolut. Det som är det absolut värsta med att vara där inne, om jag skulle koka ner det till... Okej, jag kan inte koka ner till en grej. Men en av de värsta grejerna med att vara där inne, det är att du är... För det första omgiven av människor du inte väljer själv. Mm. Jag brukar säga så här, tänk på er bästa vän, tänk på din bästa vän, tänk på din bästa vän. Mm. Och så tänker ni, hur många dygn skulle ni stå ut med att umgås med den personen dygnet runt? Från sekunden ni vaknar till sekunden ni går och lägger er. Hur många dygn? Mm.
Ja, men jag skulle säga 5.
Ah, ja, mina enda jämförelser är när jag har åkt på semester med polare. Mm. Då brukar jag greja 3-4. Sen så måste jag säga, men nu tar jag en eftermiddag själv. Eller nu gör jag någonting som du inte är med på. Jag måste göra någonting annat. Mm. Och sen så tar det stopp. Och det är mina bästa vänner. Mm. Och nu ska du ha det här dygnet runt, varje minut, med folk du inte har valt själv.
Det är som en släktkalas nästan, de har inte heller valt. Mm.
Men ja, fast i så fall är du släkt med unga, högljudda, skrika exhibitionister som vill höras och synas så mycket som möjligt. Jag lyckades ju lära mig lite grann hur folk funkar där inne. Så jag bara, nu vet jag att om jag går till poolrummet då kan jag få vara i fred. Mm. För jag har ganska stort behov av det. Mm. Och då om jag bara, nu går jag dit, då kan jag få lite lugn och ro. Som absolut bäst så tror jag att jag lyckades få 20 minuter.
På 50 dagar?
Nej, men 20 minuter i sträck liksom. Mm, mm. Alltså jag fick ju mer sammanlagt, men längsta tystnaden jag fick var nog 20 minuter.
Fucking jävla mardröm.
Så att folk gapar och skriker konstant, så fort de går in i ett rum så skriker de, för då får de kameror på sig. Och då syns de och hörs de mer.
Oj, det är lite som att träna. Psykiskt. Det här är ju bra, Daniel, för du har ju inte barn än. Det här är bra träning, tror jag. För att man får ju bara 20 minuter egen tid med
max.
Liksom. Så det är bra träning. Och, de skriker helt. Om man tittar då på din karriär, hur får man dig att prestera som bäst? Liksom?
Gud, vad svårt. Jag tror att jag aldrig hittills i min karriär har presterat som allra bäst. Det är så här, nu svarar jag bredare än så. Mm. Grejen är så här, varför är man så jävla dum i huvudet så att du har ett, inte 9-5 jobb utan mer, säg att du jobbar i varje fall 55 timmar i veckan, 50-55 är väl ganska standard i byråsvängen. Mm. Mm. Och sen så går du och jobbar på nätterna tre kvällar i veckan också. Mm. Och för mig är svaret på det att jag har aldrig älskat något dera tillräckligt. Jag har aldrig älskat något jobb tillräckligt för att bara göra det. Mm. Och jag tycker, alltså det är samma med nattklubbslivet. Jag säger, fan, jag har gått på handen så jag kan inte bara stå och vara pointer liksom. Mm. Men i tvärsnittet att jag sitter där och lider och svettas på ett kontor på dagarna och bara, fast på nätterna, då går jag och är cool på Stureplan. De här luftsituationstecknen syns inte så bra.
Funkar dåligt.
Man förstår det.
Man fattar det.
Jag hoppas att det låter lite självkritiskt.
Så att du behöver allt för att få till någonting.
Och sen när jag står och pointar och liksom chefar över ett gäng fulla idioter på nätterna, då kan jag bara säga, men fan, jag har handelsexamen och sen går jag till mitt kontor imorgon.
Just det.
Och i det tvärsnittet mellan de två grejerna, där har jag trivts som bäst.
Just det.
Men varje enskilt jobb har jag inte älskat tillräckligt för att gå in helhjärtat i det liksom.
Var det värt pointningen, säger man så? Pointningen. Men var det värt att vara pointer? Men jag tänker mest för att man antar att du fick mycket skit.
Ja, du får jättemycket skit. Ja, det var värt det. I mellanåt så var det inte det. Mm. Det var då jag slutade. Jag har slutat pointa lika ofta som folk slutar röka typ. Mm. Så här, man får en ganska mycket mordhot och du får, du vet, folk... Igen, om du tar din bästa vän som liknelse. Om du träffar din bästa vän, ni har inte haft kvällen ihop, men om du träffar din bästa vän 03:45, då är hen antagligen inte så himla trevlig liksom. Mm. Och så tänker du att det är alla dina bästa vänner plus folk du inte känner alls 03:45. Och det är de jag träffar varje kväll liksom.
Kunde du se på människor som du inte kände att de här är täta jävlar, här kommer det spenderas?
Nej, det ser man inte. Du kan ju se det om folk går och flashar sina klockor eller om de ser välklädda ut eller vad som helst. Men det funkar ju inte på Mooners som det var så litet ställe. Men generellt, om folk har mycket pengar, då bokar de ju bord. Mm. Så de visar ju att vi kommer att spendera pengar. Då tar de ett bord med en minimum spend.
Har du någon gång kommit någon superstjärna där du behövde bara säga clear the room? Backa, säger jag. Backa.
Vi missade ju att Justin Timberlake kom till Spy bara en gång. Han var helt plötsligt bara där.
Det är lätt att sugas tillbaka, tycker jag, i den Big Brother-träsket såklart. Men jag skiter i det lite grann. Ja, vi kommer nog tillbaka till det, tillbaka. Oavsett, vi vill inte. Men du har ju jobbat som creative eller creative director på diverse olika ställen. Vad är det du gör som gör att när du ska kliva in i de här rummen, pitchrummen, så, vad är det du gör för att övertyga dem som sitter där inne om att det du har är det bästa som har hänt sen skivat bröd?
Jag, när du jobbar med kommunikation eller när du jobbar med det jag har jobbat med, det finns ju inga facit, det finns ju inga, du kan ju inte lösa någonting på pappret. Så att för det första så brukar jag alltid vara så här, det är mycket roligare att kommunicera kommunikation än att prata om kommunikation. Mm. Och den inställningen har tagit mig väldigt långt. Att så här, vet du vad, så här, fan, jag vet inte om det här är rätt, men vi testar. Vi testar det här. Och så testar vi det med övertygelse. Då brukar det funka. För att igen, eftersom det inte finns några facit, så är det är klart att vi alltid siktar på greatness liksom, men de flesta kommunikationsidéer, de allra, allra flesta som kommer ut är good enough. Mm. Alltså inte de som kommer ut, men om du har en idé som du känner bara, fan det här kan funka, då kommer det antagligen funka. Så länge du gör det med övertygelse och du sätter en lite tyngd bakom det liksom. Mm.
Supertips tycker jag.
Ja, att så här,
det blev en metod faktiskt, glasmålmetoden.
Ja. Ja, det är en metod. Ja. Nej, och sen så det andra är, ja men dels... Ja, det blir väl, nu kommer folk skjuta ner det här, speciellt se om man lyssnar. Så, ja, men den typen av ödmjukhet, att säga, det måste inte vara den bästa idén, utan det räcker om den är tillräckligt bra.
Kommer du ihåg någon pitch som du, så här, wow, det här var kul och det gick bra och vi gjorde den här grejen?
Så jag jobbade på MSL och JKL också. Och då, så här, jag var formellt anställd av MSL, men jag lade nog nästan, i perioder så lade jag nog mer tid på JKL. För de har ju uppenbarligen inte någon som jag, även om så här, på, om man kollar på mig och bara marknads-PR, man bara, men det är väl rimligt. Men om du kollar på mig så tänker du JKL, det kanske inte är lika rimligt liksom. Så att de hade ju också nytta av att få ett annat perspektiv och en annan typ av strategisk kreativitet, eller kalla vad du vill. Så hade vi varit ute på en jätte pitch. Och eftersom det var så mycket pengar och en så stor pitch och en så stor kund, så var vi ett ganska seniort team. Vi var ena vdn för JKL, de hade två vid det tillfället, jag vet inte om de har fortfarande. Ena vdn för JKL, vdn för MSL, en så här supersenior konsult från JKL, jag och ytterligare en konsult. Så väldigt seniort och mycket erfarenhet och mycket så liksom. Och sen när vi kommer tillbaka därifrån, man är ju ganska utmattad efter en sån pitch liksom. Nu har jobbat med det mycket hårt och intensivt i veckor och väldigt intensivt de senaste dagarna och sen så tömmer du ut allt det där i ett rum liksom, på en timme eller en och en halv. Så kommer vi tillbaka till kontoret och man vill ha lite så här debrief, så vi står kring ett ståbord och står och snackar och man står så här, vi står och lutar lite.
Måste vara med micken.
Men man står och lutar sig lite mot det här ståbordet och du vet så här, alla har lite dålig hållning och lite trötta liksom. Och så alla tittar på mig för att det är jag som håller låda som vanligt. Mm. Och så ser jag alla gå från den här lite sjaviga hållningen till att de sträcker på ryggen så här och får bra hållning. Och jag bara vänder mig om och bara kollar vad det är de ser. Och då är det GP som kommer gå nu, Göran Persson. För statsministern kommer ju gå när han jobbar ju där, eller han är ju konsult. Så han kommer gå ändå, så alla sträcker på sig lite extra. Och han, Göran Persson går ju inte, han skrider fram. Så han skrider genom rummet. Och så tittar han på oss och ser att det här är ju ett seniorteam liksom. Så han kollar på oss och han bara, jaha, är det det här som är järntrusten på bygget? För då är det illa ställt med det här företaget. Och sen skrider han vidare. Han lämnar ingen rum för comebacks eller någonting.
Grejen han gör är att liksom slänga en liten härskig pryl och sen, som du säger, skrider vidare. Det är liksom hans grej.
Nej, men det är fantastiskt, för här i det här fallet så höjer han ju oss. Först ger han en komplimang och sen kommer smällen. Liksom. Ja. Så vi alla bara säger, ah, jo, det är det här som är järntrusten, och sen bam, för då är det illa ställt.
Snyggt.
Ja, det är fantastiskt.
Vadå, vänta nu, stopp. Jag brukar aldrig vara en polis i det här. Vadå, det gillar man ju.
Ja,
det gillar
honom.
Man ju inte.
Jag älskar honom.
Va? Ja, det här fan, är så här, är det här vita mediamännen-klubben nu som, ja, kan ni prata om det. Så lyfter ett slag för att man ska vara schysst också.
Fast, ja, men det tycker jag också. Men samtidigt säger jag och alla mina vänner, vi har ju jättemobbig jargong oss emellan.
Jo, men det är en helt annan grej.
Ja, det är klart att det är det. Men så här, fan, jag har ändå blivit sänkt av Sveriges statsminister.
Ja, det är fan
Sveriges mer eller mindre landsfader.
Du pratar om det här med liksom, kommunikation och sälja kommunikation, eller man ska säga presentera kommunikation som kommunikation.
Ja.
Berätta om någon gång när det inte har funkat.
Det är väl nästan lika ofta som det funkar, eller på att säga. Uh-huh. Det beror helt på. Det beror, som du var inne på, det beror på kontexten. Vilka är i rummet? Det beror på hur långt du har kommit i ditt förtroende, ditt ömsesidiga förtroende med den här kunden. Uh-huh. Om det är en helt ny pitch, då är det ofta de stora idéerna som vinner.
Uh-huh.
Eller teamsammansättningen, eller kemin, eller vad som helst.
Glasman har aldrig gjort en dålig pitch, hör man här. Han vill inte bjuda på
så.
Det.
Ja. Nej, men det är klart att jag har gjort dåliga pitcher. Men ofta liksom, Antingen är de dåliga för att vi har missförstått kunden, eller så är de dåliga för att vi faktiskt är fel för kunden. Mm. Alltså, de är egentligen ute efter någonting annat.
Mm. Jag tycker också ofta att det handlar om att...
Jag har misslyckats med så mycket pitcher. Det är omöjligt att bli bra på att pitcha om du inte har misslyckats.
Vi glömmer en viktig detalj där. Det är också så att det, tycker jag, oftast väldigt många kunder som inte förstår hur man ska ta emot en pitch utifrån en brief. Det är inte bara vårt fel. I rummet, vill jag bara säga.
Nej, men så är det väl. Men samtidigt, det är ju de som ska köpa det. Så att det är kunden.
Så det är Johans blick där som har på kundsidan svin länge. Ja. Som var såhär, I don't know. Jag är faktiskt bra på att ta emot briefer.
Eller skriva briefer. Nej, det är jag inte nödvändigtvis. Jag tycker att, är det någonting som världen är full av, så är det dåliga briefer.
Dåliga beställare.
Ja, dåliga byråer, det är fullt av. Ja.
Men däremot så tycker jag att det som Daniel säger är rätt. Att så här, leverantören eller konsulten eller byråns jobb att vara rätt på bollen oavsett egentligen brief, oavsett vad det är, så här, för att annars så vinner man. Det är alltid någon som vinner, det vill säga att någon är mer rätt än någon annan, och vissa crash and burnar ju på ett sätt som man ju nästan inte orkar, så att det blir plågsamt att sitta i rummet, kan jag säga.
Men så här tror jag, om jag ska sjuka ner det till ytterligare ett råd i det här fallet, jag tror att de allra flesta lyckade pitcher handlar i andra hand om idén och i första hand om någon slags kemi i rummet. Ja. Att bara, jag vill jobba med de här människorna. Ja. Det är egentligen inte idén det handlar om. Vi kommer att kunna lira ihop. Mm. Då har du en lyckad pitch.
Mm.
Så ofta är det så här, vi skulle ha kul om vi tog en drink efter att vi har skickat ut den här kampanjen. Mm. Okej, okay, nice.
Jag tycker att back in the days så upplevde jag att man jobbade längre på sina jobb och därför var mer modiga på att ta beslut på en galen idé, om man ska uttrycka det så. Mm. Och nu mer upplevelsen så här, jag kommer ju hoppa här om 2 år. Så att, ska jag verkligen stå för det här beslutet? För jag vet inte den här effekten. Det är ändå en viktig spelare. Absolut. I att kunna våga.
Men det där stärker ju också min tes. Därför att många tar ju med sig byrån när de byter jobb.
Ja.
Så att, har du hittat kemin, då så här, fan, bara för att du var duktig på att kränga blöjor betyder inte att du kommer vara duktig på att kränga business to business tjänster. Men du kan ändå ta med dig byrån.
Ja. Och du tar inte heller med dig byrån, du tar med dig personerna.
Du tar med dig personerna.
För att det är skitsamma.
Exakt, för de personerna kan också byta byrå.
Ja,
och då är vi tillbaka till att det ska vara nice att ha den kemin.
Om man litar på folk, det är ju förtroende jättemycket som det handlar om. Mm. Och liksom, det förtroendet handlar ju om att man tror att någon kan leverera. Men det handlar också om att man tror att det ska kunna, precis som du säger, att man tror att det ska kunna gå och jobba ihop. Mm. Och att det ska funka. Liksom.
Och där, du är inne på det där med förtroende som är superviktigt. Och det gäller ju även i en första pitch. Att du kan vinna den pitchen utan att ha den här relationen. Mm. För att du ska känna förtroende för den personen. Mm. Och då krävs det att de som håller i det, att de tror på sin egen idé tillräckligt mycket.
Vad är det för typ av människor liksom, som du behöver runt dig i team för att lyckas?
Alltså jag springer ju ofta iväg. Så här, jag kan prokrastinera, eller det kan ta tid för mig att liksom kläcka idén. Och sen så kan jag få gjort en hel pitch-idé på en sittning när idén väl sitter. Mm. Men jag är ganska flygig och spretig innan dess.
Mm.
Och det låter ju hemskt liksom. Men jag behöver oftast någon som kan hålla ordning på mig lite grann.
Just det.
Alltså någon som är någon slags produktionsledare. Antingen till yrket eller till personligheten liksom.
Mm. Men hur funkar din hjärna där då? Nu har du fått ett uppdrag här. Är det liksom att du behöver egen tid att gå i cirklar? Eller hur gör du för att ta fram saker?
Allt möjligt. Allting ifrån att ha tråkigt. Att bara sitta så här och försöka värpa fram någonting. Till att gå på en konstutställning.
Men du har ingen metod liksom?
Nej, tyvärr. Jag är 38 år gammal och jag borde ha en metod vid det här laget, men jag har ingen som funkar.
Men jag har väldigt svårt att se Daniel Glasman liksom gå in att bestämma sig för att ha tråkigt.
Men
du gör det?
Ja.
Mm.
Ja.
Men det betyder inte att du sitter liksom själv på Rish? Eller är det att ha tråkigt?
Nej, såklart inte. Nej. Eller det är så här, jag sitter själv hemma. Ja. Eller jag sitter själv i ett rum med en whiteboard. Mm. Eller någonting i den stilen liksom. Gå på en promenad utan mobilen, det är ganska tråkigt.
Mm. Mm.
Det, då kan det hända grejer också. Eller så här, flytta upp fokus från mobilen upp in något liksom.
Men eftersom att du var utan mobil då i 50 dagar i huset, kom du på några revolutionerande idéer där?
Nej, det gjorde jag inte. Inte jättemycket. Mycket riktigt idiotiska idéer dock. Men dels så är det inte den typen av stämning. Jag går inte där och har något behov av att ha idéer på det sättet. Liksom. Mm. Du har behov av idéer för att fylla din tid, för att fylla tristessen. Och det hade vi ju massor av idéer. Men jag tror kanske att den stora idén var just behovet av leda och tristess. Mm. Och brist på synintryck emellanåt. Lägg bort telefonen, stäng av tvn eller Netflix. Och låt huvudet jobba själv lite.
Mm.
Ännu mer liksom.
Och vad har du tagit med dig nu då? För nu är du inte inlåst längre, för nu är han ju inlåst här.
Mm. Mm. Ja, det stämmer.
Mm.
Vad har jag tagit med mig? Jag har tagit med mig jättemycket. Det ena är att jag är mycket bättre på att lägga bort telefonen. För att jag insåg att jag inte behöver den.
Mm.
Alltså grejen är, jag är mycket mer mobilberoende. Dels för att jag har varit utan den och dels för att jag har alla mina nya vänner på internet att svara på och hålla på med. Så när jag väl kollar på mobilen då försvinner jag ganska lätt in i det liksom. Mycket, mycket mer än vad jag gjorde innan. Förut kunde jag multitaska på ett helt annat sätt. Mm. Det kan jag inte riktigt nu. När jag kollar på mobilen då försvinner jag ganska fort liksom. Mm. Men jag är också mycket, mycket bättre på att lägga bort den. Yes. Och jag kan lägga bort den mycket längre stunder. Och allt sånt där.
Men vad har du lärt dig om dig själv?
Jag har lärt mig att så här, i alla mina vänkretsar så är jag den galna personen ofta.
Mm.
Att så här, när jag träffar mina gamla handelspolare så de säger bara Daniel, berätta något kul. Eller har det hänt något sjukt? Eller har du träffat något roligt? Eller berätta någonting.
Mm.
Där inne så var jag ju den lugna åldermannen nästan. Liksom. Mm. Så att jag har nog lärt mig både att hitta de kontrasterna i mig själv och att uppskatta det. Och att igen vara väldigt trygg i mig själv. För att jag var trygg i mig själv även under den extrema miljön som man lever i där inne. Och sen så har jag blivit extremt medveten om alla mina privilegier i tillvaron.
Mm.
Att så här, du blir av med väldigt mycket privilegier där inne. Och sen så blir du gradvis av med mer och mer och mer privilegier där inne. Och då har det lärt mig att inse att uppskatta det liv jag lever. Allt ifrån att sitta på Rish eller kramas med mina vänner eller titta på solnedgången. Och liksom njuta av det på ett helt annat sätt.
Har du förändrat dig någonting i exakt det du säger nu? Tänker kanske så här, skicka dit ett extra gulligt sms eller faktiskt ringa det samtalet.
Hela tiden.
Mm.
Allt sånt. Jag gör allt sånt. Så fort jag tänker på något så skickar jag ett sms till dem nästan. Jag tänker på folk hela tiden. Men jag försöker bara visa det liksom.
När är du som lyckligast då?
Grejen är så här, jag har ju varit en plugghäst och en tönt i största delen av mitt liv liksom. Så att jag teoretiserar ju mycket. Så att jag, när jag pratar om lycka så har jag försökt förstå vad lycka är och vad som gör en lycklig. Och det närmaste jag har kommit, det är inte perfekt men det är bra för mig, det är att lycka består av tre olika komponenter.
Mm.
Och det ena är liksom ytlig lycka, som är ett gott glas vin eller en ny tröja eller att sitta på Rish.
Mm.
Och den andra nivån är engagement, heter det i den här teorin, vilket betyder mer djupgående relationer och samtal.
Mm.
Typ när man är med någon och där man ser den personen och känner sig sedd.
Mm.
Typ ens partner, ens närmsta familj, ens bästa vänner.
Mm.
Och det tredje är meaning, när du upplever att tillvaron har mening.
Mm.
Och att det känns meningsfullt det du håller på med. Och jag är som lyckligast när jag har en bra kombination av de tre. När jag får den ytliga lyckan och när jag får de här djupare relationerna och jag upplever att livet känns meningsfullt.
Vad är meningsfullt för dig då?
Det är en jättebra fråga. Det har varit min största strid genom hela mitt vuxna liv.
Mm.
Att jag tycker att det mesta känns meningslöst. Jag kan tycka att byråvärlden är extremt meningslös.
Mm.
Jag kan tycka att nattklubbsvärlden är väldigt meningslös. Om en extremt lyckogivande för stunden.
Mm.
För många är meningsfull mening är ju deras barn till exempel.
Mm.
Eller deras jobb om man brinner för det. Mm. Eller religion om man är sån.
Mm.
Jag har inga barn, jag brinner inte för mitt jobb, jag är inte religiös. Men någonting som har gett mig mycket mening är för det första det här med lycka allmänt. Att prata om lycka och sträva efter lycka, det tycker jag är meningsfullt. Och sen så har jag fått en ny mening med livet sen jag kom ut ur huset.
Mm.
Därför att jag har pratat mycket om sorg där inne.
Mm.
Jag har pratat lite om sorg redan i det här avsnittet också. Så att jag har pratat mycket om förlusten av mina föräldrar. Min pappa dog när jag var 21, min mamma dog när jag var 26. Och jag har pratat mycket om det i huset och varför jag tycker att det har varit jobbigt. Just den grejen blev ett destillat som var fruktansvärt jobbigt att handskas med där inne.
Mm.
Så jag har pratat mycket om det. Jag har pratat en del om det även efter att jag kom ut. Och så har pratat om sorg och hur jag mår och hur det funkar för mig. Liksom. Och då skriver folk till mig. Och skriver bara, hej Daniel, min sambo ska begrava sin mamma på onsdag. Och det är hans andra förälder som dör. Har du några tips? Hur kan jag finnas där för honom?
Mm.
Vad kan jag göra? Och någon annan skriver, min mamma dog i förra veckan. Hur går det någonsin över? Hur gör man? Vad händer? Och då, så svarar jag på det. Så det är som att förlusten av mina föräldrar, det absolut största trauma jag har gått igenom i mitt liv, med marginal, förutom Big Brother-huset, har gett Big Brother-huset har gett förlusten av mina föräldrar en ny mening. Att jag kan använda det jag har gått igenom till att hjälpa andra på något endaste litet sätt. Så är det meningsfullt för mig.
Men var det, blev det också någon slags terapi att behöva liksom berätta om det här? Eller behöva, men att du valde att berätta om det?
Nej.
Nej,
nej, det har jag gått i terapi för.
Ja.
Terapin var som terapi.
Terapin var som terapi, ja. Ja,
Big Brother huset, jag är redan ganska trygg i det där. Så här var det. En av de insikterna jag fick i Big Brother huset. Jag har delat med sorg i 12 respektive 17 år efter mamma och pappa.
Mm.
Det är ganska länge.
Mm.
Jag brukar jämföra det med barn. Så här, sorgen efter min mamma är snart tonåring.
Mm.
Sorgen efter min pappa får snart ha körkort.
Mm.
Sorgen efter min pappa är ute och övningskör. Jag har dealat med det ganska länge. Mm. Liksom. Så att jag har två coping-mekanism när jag mår skit. Vilket det är ofta.
Mm.
Jag gör en av två grejer.
Mm.
Det ena är att jag omger mig av folk som jag älskar och som älskar mig tillbaks.
Mm.
Med eller utan alkohol, det spelar egentligen ingen roll. Mm. Pussa på mina gudbarn eller sitta på Rish eller någonting. Pussa på mina gudbarn på Rish antar jag, eller något.
Mm. Mm.
Såna grejer. Eller åka hem till kompisar med barn och sitta och käka söndagsmiddag hos dem.
Just
det. Det löser det mesta. Och ibland så är det bara så här, nej, nu måste jag deala med den här sorgen. Alltså det handlar ju mer om att men jag behöver inte sorgen just nu. Jag lägger den i lådan istället.
Mm.
Och den andra är att bara, men nu måste jag deala med den. Nu behöver jag damma av det här.
Mm.
Och då åker jag hem och så sitter jag inlåst hemma och antingen bara gråter för mig själv i fosterställning och tycker synd om mig själv. Eller så sitter jag och kollar på ledsna filmer och gråter åt det tills jag har gråtit färdigt. Liksom. Så lugn och ro, ensamtid och känna den här totala sorgen. Eller vad omgivna folk älskar.
Mm.
Ingen av dem finns i huset.
Mm. Nej, precis.
Mm.
Ingen av de två metoderna finns i huset.
Det känns ju som att du liksom bottnar i den här sorgen ganska mycket och liksom vill... Alltså...
Ja, förutom i huset.
Mm.
Ja,
för att det här funkar jättebra utanför.
Nej.
Men i teorin skulle jag kunna bli av med de här i något annat sammanhang också. Låt säga att corona hade varit mycket värre.
Mm.
Då hade jag kanske blivit av med den ena av de här.
Mm.
Så det jag lärde mig i huset var ett, de här två funkar extremt bra för mig.
Mm.
Två, jag mår inte bra utan dem.
Nej.
Tre, jag behöver kanske ett tredje alternativ.
Just det.
För att om jag blir berövad de två igen någonsin, så behöver
jag
hitta en...
Liksom.
Vad gör jag då?
Ja.
Och det har jag inget svar på.
Vi har ju haft väldigt många kreatörer i podden hittills. Och det är ganska få, tycker jag, som vågar liksom säga så, nej, men nu stänger jag in mig hemma och gråter i fosterställning.
Mm,
utan det är väldigt, väldigt mycket borsta av sig en stand-up. Liksom.
Mm,
jag tror ju mycket mer på det som Daniel pratar om. Att man
jag mår
ju faktiskt...
skit. Eller jag mår skit ibland.
Mm.
Jag mår dunder för det mesta. Men jag mår skit ibland.
Mm.
Men det är svängigt,
det är inte, eller? Det är inte att borsta av sig för mig.
Nej.
Jag måste må skit.
Kan du stänga av din hjärna?
Mm. Det här har jag också gått mycket i terapi för.
Mm.
Den här gången när jag hamnade i den här 6 av 7 mellanmjölkssituationen så sökte jag till Big Brother.
Mm.
Gången innan så sökte jag terapi.
Mm.
Och pratade om det här.
Mm.
Och jag lärde mig så mycket av den här mannen. Han är fantastisk på alla sätt. Men skulle jag koka ner det som jag lärde mig av flera års terapi så är det en grej. Och det är att jag har genom hela mitt liv, från det att jag var 2 år gammal, fått höra hur himla, himla smart jag är.
Mm.
Jag hade en tavla med all världens flaggor som jag kunde utantill när jag var 3,5 eller någonting.
Mm.
Så de pekade på en flagga, jag bara, det är Nepal. Mm. Eller det är Övre Volta som det hette då, det heter inte ens det längre. Men ni vet.
Burkina Faso.
Exakt, nej men du vet, så här, det var så länge sedan det såg Övre Volta på...
Då är det gubbigt som ska in på lodrätt sju.
Nej, det är bara åldrande. Det är inte gubbigt.
Allmänbildning, ja.
Så jag har fått höra det hela tiden, vilket har gjort att jag löser alla mina problem genom att kliva upp hit. Att jag kliver upp i huvudet.
Mm.
Och bara, jag kan lösa det här problemet. Jag kan tänka ut svar på det här problemet.
Just det.
Så de här åren i terapi, det jag lärde mig var för det första den grejen. Insikten om att jag har blivit formad till det. Eller liksom betingad att göra det. Och det har funkat skitbra. Det har funkat jätteväl.
Mm.
Men sorg löser man inte här uppe till exempel. För att prata mer om sorg. Men sorg löser man här nere.
Mm.
Eller vet du vad, mina två coping mechanisms. Den ena är att gå upp hit, det vill säga att jag ringer en vän.
Mm.
Och att jag bara säger, jag har löst det problemet, jag har tänkt ut hur jag mår bra i det.
Mm. Mm.
Och det andra är att jag går ner här och badar i sorgen tills den är klar med mig för den här gången.
Just det.
Men så denna insikten är så här, för det första, det är såklart mitt fel, men det är också någonting jag har blivit betingad att göra genom ett helt liv. Och för det andra, sluta göra det.
Just det.
Så här, gå ner hit oftare. Han frågade mig hela tiden när vi pratade om jobbiga grejer, så här, han bara, hur känns det, eller bra grejer. Mm. Han bara, hur känns det när vi pratar om det här? Jag bara, jo men jag tänker att det är så här. Han bara, Daniel, inte tänk, hur känns det? Vad känner du nu? Mm. Så han tvingade mig att kliva ner och känna saker.
Gud, jag
vet inte ens vilken fråga det här var.
Jag får déjà vu, för att jag har ju haft min beskärda del av timmar i terapistolen också.
Mm.
Och gud, jag känner igen den här, just hela det, vad heter det, lingot. Liksom. Mm. Jag säger, nej, nu är du uppe här, känn istället. Det är så, och det är så otroligt utvecklande, jag håller verkligen med dig. Det är liksom, är det någonting man lär sig någonting på?
Ja, det har lärt mig så sjukt mycket.
Vi slår ett slag för
terapi.
Terapin.
Har du någon metod för att lite, faktiskt titta framåt i hur din hjärna då knappt kan stänga av, landar kanske lite bakåt, men för vi vill väl, tänker jag, framåt.
Ja, absolut. Nej, men jag vill alltid framåt, men jag är väldigt dålig på att styra upp den framåtrörelsen själv. Mm. Jag är väldigt här och nu fokuserad.
Mm.
Så jag tränar för lite, dricker för mycket, sover för lite, du vet. Mm. Allt det där som man gör när man bränner ljuset i båda ändar, eller vad man ska säga. Nej, jag är inte så bra på att ha långsiktiga planer och framförhållning och framåt anda på det sättet. Jag är alltid, jag rör mig alltid framåt.
Mm.
Men jag, igen, jag är strategi till yrket, inte i privatlivet liksom.
Just det.
Vad försiggår just nu då i huvudet? Vad är du besatt av just nu?
Just den här sekunden?
Nej, men just nu, dagarna, kvällarna, liksom, när du kommer hem ikväll, liksom, vad är du obsessar över då?
Jag är inte så obsessiv. Jag har precis träffat en tjej, så jag obsessar lite över henne kanske.
Mm.
Jag har återfått, inte helt 100 än, men jag håller på att återfå min läslust. Så jag läser mycket skönlitteratur nu.
Bra.
Och det är väldigt, väldigt härligt. Jag gillar att bada, vilket folk som har sett Big Brother inte är så förvånade över. Men så att jag badar mycket just nu.
Alltså, menar du i sjön eller menar du i
kar? Jag bor på Lilla Essingen.
Ja, då är det inte så svårt.
Nej, så att igår så låg jag där nere på playan.
Uh-huh.
Jag badade kanske 25 gånger igår.
Vad är det du gillar med att bada?
Vattnet.
Känslan eller?
Jag har ingen aning. Jag blir ganska tillfreds. Så speciellt när det är så kallt som det är just nu.
Uh-huh.
Det är lite svar på din fråga. När det är riktigt nice att bada, då är det lite tystare uppe i huvudet.
En annan bild av Daniel Glasman skulle man ju kunna säga, om man följer Daniel Glasman, då är det ju mycket glitter och glamour och det är liksom flärd och det är masker. Och man blir ju, man vill ju bara dras in i den världen. Och nu, ja, är liksom, nu badas det och du läser böcker och det är lite mys med nya tjejen. Och...
Mm. Det är ju härligt att man kan vara mer än en dimension.
Ja, men den här glitter och glamour-grejen, var kommer den ifrån?
Men det handlar väl om flera grejer som vi har pratat om redan. Lite bekräftelsebehov, lite uppmärksamhetsbehov. Det kan vara både bekräftande och ge uppmärksamhet.
Mm. Mm.
Och framförallt så tycker jag att det är väldigt kul att ha kul.
Mm. Hade du glitter på dig på Handels?
Nej, men jag hade mycket Jill Lindberg-kläder. Med strass och skit. Ja. Och du vet.
Gud, vad man vill ju nästan se bilder från den tiden. Visst vill man det?
Jag kan visa bilder.
Vet du vad? Det måste vi lägga upp på sajten sen. Några bilder från Daniel Glasman på Handels.
Då hade jag inget skägg och jag hade backslick.
Gud, jag älskar det.
Gud.
Ja, herregud. Men du, när jag upptäckte, alltså, så här, hur konstig är du på en skala 1-10?
Det beror på sammanhang. När jag är med mina handelskompisar så är jag nog 11 av 10 i deras ögon.
Men det är för att de är 2 typ.
Ja. Ja, absolut. Max. På en galen dag.
Och när
jag hänger med Quetzala och Seke, så alltså grejen är, vi hade ju en långtgående normallista där vi försökte utröna vem som är mest normal av oss i det tajta kompisgänget. Så här, vi satt på Rish, vi hade torsdagsmiddagar, vi sågs varje torsdag och käkade middag och fyllnade till och hade det gött. Och så vid ett tillfälle så satt vi där och så tänkte jag på just det här med mina handelsvänner som är 2 av 10. Och så tittade jag på liksom det här gänget och så tittade jag på dem och blev så himla fylld av kärlek till dem. Så jag bara så här, alla satt och pratade i mun på varandra och stojade och hade sig. Mm. Och så stannade jag upp dem en sekund och jag bara, jag måste bara säga till er alla, jag älskar er så himla, himla mycket. För när jag är med er så får jag känna mig normal för en stund.
Mm.
Jag säger inte att jag är normal, Men med er så känner jag mig normal. För att alla, ja, men igen, så mina andra kompisar tycker att jag är så himla galen och du vet, lite apan i buren liksom. Men med er så får jag känna mig som att det är normalt och helt rimligt. Och alla, vi var liksom, vi var 4 eller 5 på den middagen. Och alla bara spände ögonen i mig och bara, Daniel, du är för fan dum i huvudet. Vad tror du att du är normal i det här gänget? Mm. Det var en kärleksförklaring till dem. Jag var ju jättesnäll och fin och kärleksfull. Och de skäller ut mig och bara, du är ju fan sjuk i huvudet.
Men gjorde du en Göran Persson?
Tror du att du är det normala i det här gänget? Och sen så pratade vi i mun på varandra och bråkade en stund. Tills jag bara, nej men vad fan, det var inte det jag försökte säga. Men vem är det normala i det här gänget då? Mm. Varpå alla, utan undantag, pekar på sig själva. Varenda en tror att de är det normala i det där gänget.
Det är kul.
Ja, så det ledde till att vi började ha en normal lista. Man bara, vad gjorde du i helgen? Jag bara, nej men jag gjorde det här och det här. Eller jag spydde i en sko. Eller jag låg med fel person. Eller jag gjorde det här.
Mm-mm.
Och så bara, okej, okay, men det där är mer onormalt. Och du är mer onormal. Och så flyttade vi om det där. Men vi blev för osams. Så jag var tvungen att sluta med det där. Men det enda...
Alltså, vem vill man ha titeln?
Du vill vara mest normal i det gänget. Det vill man.
Ja, det är det som är titeln.
I det gänget. Mest normal där betyder fortfarande minst normal i Sverige typ.
Sorry. Ja. Gud, ja.
Men det enda som har hänt, liksom, vi har slutat med själva listan, men det som har hänt är att de har gaddat ihop sig nu och sagt att jag är sist på listan för evigt. Jag är minst normal nu för evigt efter Big Brother. Så att jag är utom tävlan.
Ja, det var ju synd. Trist.
Wow. Men vet du vad? Nej. Vi kan erbjuda Dan Glasman ett mellankompisgäng. Det vill säga du och jag och några till.
Ja, ja, ja.
Där,
fast då är jag ju en minst normal.
Nej, du vet ingenting om skrätten i den här garderoben kan jag säga.
Jag tror att jag är minst normal i det här rummet.
Kanske.
Roligt att med det gänget så tävlar vi om att vara mest normal. Och här inne sitter vi och tävlar om att
vara minst normal. Ja, du får gärna vara minst normal. Men det är,
jag blev lite sur. Men vi får se. Vi får se. Det där tar vi off camera.
Eller på någon annan restaurang.
Men du, när är det rent dåligt då för dig att vara kreativ?
Ja, när det handlar om att vara mer... produktiv typ. Alltså vissa uppgifter här är ju bara att göra. Det är bara att lägga den rena tiden på att sätta sig och göra saker. Typ svara på mejl. Eller skriva en rapport. Eller fan vet jag. Det var länge sedan jag satt på ett kontor nu. Märks det.
Är du bra på att svara på mejl och sånt? Rensar
du
upp?
Nej. Men samtidigt, jag har ofta inställningen, det här igen tillbaka till min självupptagenhet. Mm. Är det tillräckligt viktigt så mejlar väl folk igen om jag har missat någonting?
Mm. Känner du samma sak i relationer?
Nej, relationer är jag mycket mer medveten om. Och ta hand om.
Mm.
Både vänner och kärlek.
Mm.
Sen kanske det finns en del ex längs vägen som kanske inte skulle hålla med om det. Men låt säga att jag har vuxit upp då.
På tal om det då. Vad tänker du att du ska utveckla nu närmaste tiden? Om du tittar på dig själv.
Som
är det någonting du ska bli bättre på? Ja, vad är det du ska bli bättre på i år?
Men jag ska bli bättre på allt. Oj. Jag ska bli bättre på allt. Så att jag ska nog bli bättre på att fylla min egen tid. För att det är väldigt lätt att timmarna bara springer iväg. När man är sin egen, vilket jag ändå har som ambition att vara, så är det väldigt mycket tid som bara försvinner åt att göra ingenting. Även när jag försöker jobba, eller vad man ska kalla det här. Jag vill ju jobba så lite som möjligt. Även om man gör det så är det lätt att timmarna springer iväg.
Mm.
Och då menar inte jag bara i ren prokrastinering, utan saker tar tid och försvinner.
Men vill du jobba så lite som möjligt?
Ja.
Ja. Men menar du lönearbete då? Du menar egentligen inte syssel. Vill du sysselsätta dig så lite som möjligt? Alltså bara ha tid.
Alltså jag vill inte bara sitta och stirra tomt ut i ingenting. Nej. Det vill jag inte. Mm. Men jag vill göra saker som jag tycker är kul.
Mm.
Och sen om jag kan tjäna pengar på det, det hoppas jag ju.
Bra liksom.
Mm. Ja. Ja. Mm. Men jobba, det vill säga svara på mejl och skriva rapporter. Ja, det vill jag göra så lite som möjligt.
Har du någon gång drivit något eget?
Ja. Det gick åt helvete.
Klockan är 13:15.
Ja, vi måste köra på som fan. Det här är ju svinkul.
Ja, men vi måste gå in på de här programpunkterna vi har, Johan.
Yes.
Saker forskare säger att smarta och kreativa människor gör. Dags för testet. Man får bara svara ja eller nej.
Du dagdrömmer.
Nej.
Du listar ut när och hur du jobbar bäst.
Ja.
Du avsätter tid för ensamhet.
Ja.
Du glömmer ofta bort tiden.
Ja.
Du kan dra slutsatser.
Absolut.
Du fattar när du har misslyckats totalt.
Ja.
Du har bra självförtroende.
Absolut.
Du gör det bästa av motgångar.
Ja.
Du är inte rädd för att fråga om sånt du inte förstår?
Nej, det är inte.
Du förlåter dig själv?
Ja, för lätt nästan.
Du är inte rädd för att sno eller influeras av andras bra idéer?
Det är jag inte rädd för.
För det är nog nästan den första på de här 10 som säger att du inte dagdrömmer.
Ja, just det.
Det är också en svår fråga. Vad betyder dagdrömmer? Nej, jag dagdrömmer nog inte.
Nej.
Så som jag tolkar frågan så gör jag inte det.
Men ser du i bilder?
Både ja och nej. Det beror på vad det är jag tänker på. Emellanåt så är jag väldigt textig uppe i huvudet. Mm. Ibland är det en röst som jag hör i huvudet.
Mm.
Och ibland är det visuellt. Jag är ganska taktil. Mm. Så att när jag, så här, om jag brainstormar eller tänker saker så vill jag gärna ha en whiteboard typ, eller papper och penna.
Just det.
För att det händer grejer här uppe i både ord och bild som jag behöver så här, se framför mig.
Mm.
Men i övrigt så är det... Jag såg någon sån där som bara säger, men antingen har man en röst i huvudet eller så är det rent visuellt. Så är det inte för mig, utan det är alltihop.
Ja, ska vi komma till de viktigaste frågorna eller?
Nu ska vi komma till de absolut viktigaste frågorna vi har. Och det är... Den första är, om du bara fick följa ett konto på Instagram, vilket skulle du följa då?
Danne Glasman. Jag skojar.
Det är så skönt med det direkta. Den blir det.
No.
Extremt svårt att välja eftersom jag följer typ 1400 konton på Instagram.
Mm.
Just nu så skulle jag välja Jenny Montero, för jag älskar honom högt och lågt. Men det finns också ett konto som heter Whit Henry som jag dör för.
Tog du 2 nu?
Jag tog 2.
Och 3 med dig själv?
Ja.
Bra ju.
Mm.
Liksom, hur många, vad heter det, följare på Instagram fick du av att vara med i Big Brother?
Från det att jag gick in i huset tills nu så har jag fått 23 000.
Och dra åt helvete. Ja. Det är du. På 50 dagar.
Det är ändå bra. Det är otroligt starkt.
Samma sekund som jag klev ut ur huset så hade jag gått från 2 och 8 till 5 000. Och sen 2 dagar senare hade jag 12. Och nu har jag 26. Så det mesta händer ju efteråt.
Det är ju större räckvidd än hela Expressen nerbrutet ja. På liksom en person.
På kontonivå.
Ja, det tycker jag. Om du skulle få välja på ditt Instagram om du behöver ha Tinder någon gång, vilken bild skulle du välja då?
Jag skulle aldrig ha Tinder. Jag har redan provat det där och jag är emot.
Jo, men du måste nu. Nu måste du välja.
Jag måste välja en bild på mig själv på Tinder. Ja, då skulle jag ta den bilden när jag är toastmaster på CKJs bröllop.
Vi har kommit in i programpunkten Glasman tipsar, eller?
Det har vi.
Det har vi.
3 tips för att bli mer kreativ.
Jag har så tråkiga tips för det här. Mina tips, vi har varit inne på flera av dem redan innan. Det ena är vara mindre kreativ. Det vill säga ta vara på de här stunderna av tristess och leda. Och så här, vila huvudet och liksom dela upp kreativ tid och inte kreativ tid.
Mm.
Just det.
Så att den kreativa tiden blir bättre. Det går inte för mig att vara kreativ hela tiden. Det andra tipset för att bli mer kreativ för mig är lär känna dig själv. Vad är det som gör dig kreativ? När du var kreativ senast, vad var det som triggade det? För det finns ofta någonting som drar igång det. Och det är väldigt individuellt.
Just det.
Så vad är det som triggar din egen kreativitet? Och hitta det och liksom utforska det. Sen så här, skulle jag efter den här stunden gå och göra någonting superkreativt, alltså när vi har suttit tillsammans här nu, så skulle jag vara så här: okej, men är det rosévinet som gör att jag är kreativ?
Mm.
Eller är det dig eller dig?
Mm.
Eller är det att spela in podd? Det finns ju massa olika där, så jag hade utforskat det där.
Mm.
Och sen hade jag gått och spelat in en annan podd någon gång. Och bara, men det var poddandet som gjorde mig kreativ, för jag fick så mycket energi av det.
Just det.
Eller så var det rosévinet, då kan jag bara dricka rosévin. Så liksom, lär känna dig själv, hitta vad fan är det som funkar för dig.
Svinbra.
Och sen den tredje grejen är omge dig med kreativa personer på något sätt.
Mm.
Oavsett om det är Instagram eller yrkesmässigt eller vad du vill. Kreativitet triggar kreativitet. Så är du med kreativa människor så kommer du själv att bli mer kreativ.
Glasman, 3 personer som man bör lyssna på.
Ja, Glasman. Jag tycker att man ska lyssna på min smartaste och kanske mest kreativa vän. Erik Modig. Såklart honom känner ni till. Alla som lyssnar på den här podden tror jag känner till honom.
Absolut.
Han har hjälpt mig mycket, både i privatlivet och yrkesmässigt och allting. För att han har det liksom. Han har det. Så lyssna på honom. Sen så tycker jag att du ska lyssna på dig själv. Lyssna på din inre röst. För att jag tror att de allra flesta av oss har någon form av intuition och någon form av inre vägledning som jag tycker funkar. Och sen den tredje, jag har ingen tredje. Darren Glassman.
Darren Glassman. Ja, varför inte?
Tre saker man inte får missa i livet.
Kuken på Rish då.
Bra.
Hongkong. Och sorg. Riktig jävla smärtsam sorg behöver alla gå igenom för att bli riktiga människor.
Vi har ju sagt att det finns inga riktiga människor som inte har skilt sig eller då sörjt och inte har fått sparken.
Exakt.
Jag brukar kalla det mörkret. Ja, mörkret. Har du mörkret så kan vi bli vänner på riktigt. Mm. Har du inte mörkret så kan vi ta kuken på Rish, men inte mer.
Tre böcker man ska läsa.
Det här är inte en bok, men läs skönlitteratur. Det gör dig till en bättre människa. Det gör ditt känsloliv rikare. Det gör ditt ordförråd bättre. Det gör att du inser saker om världen. Och framförallt läs skönlitteratur av folk som inte ser ut som du. Är du vit man som jag, läs böcker av kvinnor. Läs böcker av rasifierade. Läs böcker av folk från andra liksom, samhällsklasser eller andra delar av världen. Bredda ditt fucking perspektiv. Jag har två skönlitterära tips. Och det är Donna Tartt, The Goldfinch heter den på engelska. Den heter Steglitsam på svenska. Och sen så är det Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Det är två livsförändrande bra böcker för mig. Båda de har förändrat min inställning till livet och döden och det mesta däremellan. Jobbar du med det här, läs Erik Modigs böcker. Varenda en av dem är glimrande bra. Läs dem. Och sen så skulle jag säga, jag vänder på det. Skriv själv också. Du behöver inte skriva en bok. Men skriv, sätt ord på dina tankar. Försök skriva ner saker. För att det vässar dig själv. Och din egen bild av saker och ting.
Just det.
Skriv saker och sen så går du tillbaka senare och läser vad du själv har skrivit. Det mesta är idiotiskt, men du lär dig någonting av det.
Tre filmer eller serier man ska se.
Alltså jag är så här, jag älskar ju både liksom nya filmer och att se och upptäcka nya saker. Så senaste året så tycker jag att alla borde se Parasit, såklart. Men ännu mer så borde alla se Jojo Rabbit. Glimrande filmer från senaste året. Men sen, jag har ju också filmer som jag ser om. Ofta på fyllan liksom. Alltså jag har nog 5-6 filmer som jag har sett. Jag skämtar inte, jag har nog sett dem mellan 50-100 gånger var. Och mina senaste på den listan, det är Into the Spider-Verse. Den här tecknade Spindelmannen-filmen.
Intressant.
Också 10 av 10 bra. Mad Max Fury Road, den senaste. En helt perfekt film. Från första till sista bildrutan så är den perfekt. Inception kan jag se hur många gånger som helst. The Fault in Our Stars har jag sett mycket, men det är också för att jag gråter till den.
Det är kul med Daniel, han håller sig inte till reglerna. Det är ju tre tips. Han bara rabblar på som det vore filmklubben.
Det är underbart.
Ja,
är det inte kul att den här Inception har kommit upp?
Det är fyra gånger
nu. Vad är det som är så... Alltså...
Men den är ju bra. Den är ju någonting. Dels är den ju tekniskt briljant gjord. Den är... Alltså, de är inte specialeffekt ut. Jag menar liksom...
Och för att de leker med det här temporaliet. Att när du går djupare i drömnivåerna så ändras tiden. Vilket gör att slutscenen börjar efter halva filmen. Efter halva filmen så börjar filmen ta slut. Och sen tar den slut resten av filmen. Så det blir bara mer och mer intensivt. Och till slut så sitter man där och bara... Alltså det är så varje gång jag ser den. Det spelar ingen roll. Jag blir stressad efter halva filmen. För då börjar filmen ta slut.
Ja, den är ju väldigt bra gjord liksom. Det finns ju några sådana där som ju faktiskt går att se hur många gånger som helst. Det är ju så.
Upplever ni ibland... Daniel var lite inne på det tidigare. Men den här känslan man inte orkar konsumera.
Säg igen.
Att man inte orkar konsumera.
Alltså konsumera någonting.
Nej, men media. Ska
jag
säga.
Alltså, nej, jag förstår. Inte pommes liksom.
Nej, men i det här fallet då. Men som du pratade om, det är en bra film. Och man känner att så här, halvslutet börjar komma. Alltså,
det kräver ganska mycket av en.
Känner ni igen det? Att man är i en sån period i livet?
Jätteofta.
Ja,
det är då jag ser om saker. Just det. Då ser jag saker jag redan har sett.
För det blir easy.
Då spelar det ingen roll hur komplicerat det är, för jag vet vad som händer. Mm. Jag kan se Inception hur många gånger som helst, för jag vet, jag kan den utantill.
Mm.
Eller den här Into the Spider-Verse.
Mm.
Så jag sänker tröskeln. Jag ser fortfarande extremt bra filmer och extremt bra serier, men jag ser om dem.
Mm.
För att det sänker tröskeln, för att det blir för jobbigt. Jag ser hellre någonting riktigt bra många gånger än chansar att se något skit som visar sig vara skit.
Vi pratade tidigare också om så här nära vänner som man umgås med, och då tänker jag att en rekommendation från en nära vän är ju oftast väldigt bra. Men man får ju rekommendationer hela tiden. Den sista rekommendationen jag har fått av en nära vän från dig, Johan, med den här Flashback Forever-podden, det var liksom, den orkade jag ta. Men jag orkar inte riktigt.
Nej.
Det är jävligt sjukt.
Nej, man blir överspolad av grejer.
Det är för mycket.
Det är för mycket.
Det är svårast ju att sortera. Liksom. Det svåraste är att sortera. Det är ju hemskt, tycker jag. Mm. Alltså, filmgrejen är ju vidrig just nu. Alltså, dels för att det gör så jävla mycket skit.
Mm.
Alltså, Netflix har för mycket pengar.
Mm.
De bara brökar ut så jävla mycket dynga så att det är helt sinnessjukt.
Mm.
Och
de behöver inte att varje enskild film funkar.
Nej. En av 20 är okej. En av 40 är bra. Och det är fan inte någon hittills kanske som har varit dunder.
Får jag snusa det, Johan?
Får du.
Du pratade tidigare om att du behövde liksom göra någonting annat för att livet inte skulle vara mellanmjölk, och så blev det Big Brother.
Mm.
Vad tror du att ditt nästa experiment är?
Det där går inte att svara på innan man är i det. Jag förutspår ju inte när det här händer eller när jag kommer till de här perioderna. Men just nu är livet i bra stunder 10 av 10.
Mm.
Och i dåliga stunder så är det fortfarande ganska mörkt liksom, men det är väldigt få. Så generella kurvan just nu är, om den förut låg mellan 6 och 7 av 10, så är den nu mellan 8 och 10 av 10. Så livet är gött, livet är bra. Så just nu vill jag inte ändra på någonting. Förutom mitt bankkonto. Jag skulle behöva tjäna lite pengar.
Mm. Skulle du kunna göra ett mini Big Brother och låsa in dig med Alexander Bard och Paolo Roberto i ett rum i 48 timmar?
Hur mycket får jag?
Hur mycket får han?
Ja, det vet jag inte. Du får fråga TV4 om.
Nej. De är ju på Crazy då. Creative kommer ju sponsra.
Jaha, jag det är vi som ska.
Ja. Nej, men vad ska han få då?
Flaskor och se.
Nej, men jag tänker att du får, vet du vad? Du får 2 shetlandsponnys och en gård i Skavsta.
Det är också så här, det är också ganska tydligt vilka som dricker på den här sidan av
bordet. Men det här är också kul. Ja, det är ju kul. Vad menar du? Hur mycket vill du ha då?
100 loppor så är det.
Netto? Mm.
Nej, på faktura.
Mm.
100 faktura. Då är du alltså inlåst med Paolo och
Nej, men jag hade jag absolut gjort.
Mm.
Får jag ordentligt betalt för det? Fan, jag behöver inte ens ha 100. Säg 50 på faktura.
Ja.
Så hade jag gjort det. För att jag kan inte förlora på det här.
Mm.
För att jag går in i ett rum med de här personerna och jag kommer inte legitimera deras åsikter. Jag kommer inte hålla med om dem särskilt mycket. Men vi kan diskutera, kritisera, bråka, käfta, allting.
Mm.
Jävligt intressant. Jag är nästan nära på att göra det gratis nu. Jag får handla ner mig själv, steg för steg.
Ja. Okej, hörni. Nu kör vi på, för nu är det den här jävla treårskontrollen som hägrar, va? Och därför så... nu ska vi köra hispitchen.
Ja. 3, 2, 1.
Nu går vi till reklam.
Okej, jag tycker så här. Supporta Black Lives Matter. Supporta alla underprivilegierade grupper som behöver mer tid och rum. Ge dem luft, ge dem tid, ge dem dina privilegier, ge dem dina plattformar.
Vilket jävla avsnitt.
Det här tror jag kommer... Här sjunger det till.
Här sjunger det till.
Ja, här sjunger det till.
Men det är också för att du är så här nyktergubbe idag och har ett pekpinne på det här gänget. Här var det ju kul.
Ja, på den sidan var det kul.
Ja, här var det lite tråkigt. Utanför.
Vad heter det? Men vi säger väl tack för idag, tror jag.
Alltså, hur mysigt var det här? Glasman.
Det var grymt.
Tack så mycket.
Tack för inbjudan.
Glasman, för att du tog dig tiden att komma hit.
Det gör jag så gärna. Magiskt. Jag hade en intervju med hent.se förut idag, så att det...
Värmde upp lite också.
Till andra.
Men vilken var roligast?
Den var på telefon, så de bjöd inte på det.
Nej. Men du kan väl ändå bara svara.
Det är den här. Den här är mycket roligare.
Crazy, crazy.
Jag älskar henne. Förutom ibland.
Tack ska ni ha.
Tack. Skål. Skål för er.
Starka sandaler ändå, måste jag säga.
Verkligen. Svinsnygga tycker jag.
Svinsnygga.
När det är...
Thank you.
Okej, det här är alltså en bild på Paolo Roberto och hans tjej. På översta bilden, och där står det: skulle du kunna gå och köpa ett paket mjölk? Om det finns avokado, köp sex då. Och sen är det en bild på Paolo och Jenny Strömstedt när han sitter i sin sorgliga hoodie där och ser trött ut. Och då ser han väldigt snett och säger: det fanns avokado.
Wow.
Det är starkt.
Den är otrolig.
Det är solsakt.
Om det finns avokado, köp sex då. Ja. Det fanns avokado.
Crazy Creative presenteras av No Worries Insurance och Helio.